motherfuckers. Spelsnack avsnitt 576, så idag är det jag, Jimmy, och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
För mig, ja.
Och Oliver.
Minns ni, spelade ni Postal 2?
Nej.
Postal 2, nej.
Ja, när man,
det jag kom hade när inte vi var en typ dator för den när det var populärt, om man säger så.
Jag spelade demot, jag tyckte det här är typ det coolaste som finns, för att det är typ... Alltså du kan plocka upp katter och trä dem över gevärspipan och använda dem som ljuddämpare. Så man skjuter liksom igenom anus och ut genom käften på katten.
Vad är det för sjuk människa som kom på sådana grejer?
Och katten liksom för varje, det var så jävla roligt, för varje kula så hörde man katten. Så man hade så här gevär, alltså automatgevär, så var det bara... väldigt hälsosamt spel för en 13-åring att spela och tycka är typ roligaste.
Det, är typ... det förbjöds ju i Sverige väl på hyllorna och sånt.
Jag vet inte, det är inte särskilt bra egentligen, men det bara kändes, det var typ som GTA fast sjukt inte bra på riktigt liksom. Alltså GTA är inte liksom ett demented spel, det är typ, alltså det är våldsamt och det är fritt och det är,
ja.
Men det är ju inte, dement, alltså det är inte mer dement än vad typ Goodfellas är. Så har vi någonting här som handlar om, den objektiv är typ casha in din lönecheck, pissa på din pappas grav. Man kan gå runt och pissa på folk och du har liksom en liten så här typ ammomätare för din blåsa.
Vem utvecklar Postal 2?
Oliver.
Running with Scissors.
Uh-huh. Vad har de gjort mer än det?
Postal 3.
Okay.
Så här riktigt pissigt spel. Det roliga är att du har, liksom, spelet har liksom... dina uppdrag är väldigt banala grejer för det mesta. Särskilt i en början. Det är typ att gå och köp mjölk. Gå och cash in din lönecheck. Det är bara att om du ska göra det utan att... bara mörda dig fram genom allting, så måste du, dels då, du måste stå i jättelånga köer och hantera folk som bara står och svär och spottar på dig. Så att spelet tvingar dig liksom inte, i alla fall inte initialt, in i dödligt våld, men spelet låter dig göra det. Så vi har ett spel här liksom, bara gå och köp mjölk. Hämta mjölken, ställ dig i den här kön som typ aldrig rör sig. Och lyssna på när folk bara typ skriker på dig och kallar dig för massa nasty grejer. Alltså, då vill man ju bara dra fram hagelbråkan och skjuta alla och betala för sin mjölk och gå därifrån. Och det är ofta så det brukar bli.
Varför är det en intervention vi håller på med nu? Varför bör du prata om...
Nej, jag bara tänkt på, Postal 2, för jag såg en video av Noah Caldwell Gervais.
Ja.
Som heter Postal and Hatred, The Asshole Simulators eller något sånt där. Bra video. Asshole Simulators är det lättaste, bara googla det på YouTube. Där han dissekerar liksom de här spelen och varför de är så kontroversiella och vad de faktiskt handlar om och hur han ser på våldet i det. Väldigt... Alltså vissa människor är, men vi vet inte vad vi håller på med när det kommer till att analysera spel och grejer. Alltså jag kollar på några av de här YouTubersen och kommer med de mest bara insiktsfulla jävla takes på grejer som jag bara, hur fan? Hur?
För att det krävs mycket rätt arbete bakom. Alltså det är ju det är typ samma procedur som när du typ skriver forskningstexter. Du har en utgångspunkt, eller typ, men ta Anita Sarkeesians videor som liksom som analyserar spel från ett feministiskt perspektiv. Då har hon hela det feministiska perspektivet som grund till hur hon analyserar spelen. Så då har man vissa teorier man kan dra på ifrån och liksom olika liksom idéer vilket genomsyrar hur du ser på spelen och vad du tycker är liksom så här att ja men enligt den här teorin är så här och det kan man se typ i de här och de här spelen och så här gör det och varför och bla bla bla, och sen så kan man utmana det också genom att säga att okej, men det funkar inte på grund av si och så, och det är liksom vi sitter här och spelar in en gång i veckan liksom, och vi typ så här okej, vi har spelat här och nu kör vi liksom, medan det här annat det är ju liksom det är ju tiotals timmar av arbete att bara liksom sitta och liksom pränta ner och spela om och kolla om och så.
Jo, men jag är helt övertygad om att liksom, vilken tjomme som helst kan inte komma till de här liksom...
Nej, så är det ju absolut.
Super thoughtful slutsatserna.
Nej, för då skulle vi ha massa genier hela tiden. Liksom, utan det gäller, för ett, du måste ha ett intresse för det och sen så måste du också liksom ha koll. Du måste ju ändå vara tillräckligt bildad för att liksom ha koll på de olika perspektiven också.
Nu är jag absolut inget geni på något vis. Men jag satt ju faktiskt och skrev en akademisk analys av ett spel förra veckan. Så jag har i alla fall fått jobba lite med att söka mig fram bland olika kurslitterära verk och försöka hitta likheter med det och det spelet som jag valde och så. Det är väldigt spännande faktiskt, även att det är väldigt tidskrävande. Precis som Jimmy sa tidigare. Ja, men vi hade ju en uppgift i kursen som faktiskt heter spelanalys, där vi gjorde en videoessä, så då fick vi spela in x antal klipp. Vi skulle ha med minst 3 sekvenser i våran video och sedan så kunde man ju ha fler klipp med till exempel för att visa upp spelet ännu mer. Och sen så röstsatte man det, klippte ihop det och utifrån den videon så gjorde man den här akademiska analysen där man liksom backade upp ännu mer med den kurslitteratur vi har haft och ifall man siktar lite högre annan kurslitteratur eller facklitteratur som man letar efter på annat håll. Och det var väldigt roligt. Men det var intensivt. Det är väl ordet jag söker. Men det var ju bara för att, precis som vi berättade förra veckan, så hade vi ju liksom avslutningen på en kurs med väldigt mycket att göra. Och sen så hade vi ytterligare avslutning på en kurs där det också var väldigt mycket att göra. Så vi börjar en ny kurs idag. Dramaturgi. Du började säga någonting, Adam. Förlåt. Jag tror att vi...
Nej, det är ingen fara.
Discord muppar ju lite idag.
Ja. Nej. Jag skulle säga till Oliver att alla kan analysera. Han behöver bara fråga mig om djupa meningen eller Last of Us 2. Så får han jättebra svar.
Vad är... Adam, kan du bara liksom med 3 ord beskriva vad poängen med Last of Us 2 är?
Revenge is good!
Ja, det är en take.
Ja. Men... Om hon har revengeat hårdare har det gått bra.
Han driver mig till vansinne.
Summa summarum, revengeat hårdare.
Men går inte att prata om det spelet med Adam.
Men det var ju faktiskt en rubrik nu i veckan, var ju det att Neil Druckmann, och det här är liksom en hot take-rubrik, men det här liksom pratar lite om slutet till Last of Us 1.
Ja,
där Joel går bananas och han liksom är typ så här att liksom typ så här, Joel gjorde rätt i sak för att han liksom gjorde allt för att skydda Ellie då. Bara liksom typ den korta versionen, sen så finns det ett mer utförligt svar i intervjun. Vilket också är rätt så intressant, för att jag tror att jag vet inte hur folk känner här, men jag skulle ju inte säga att Joel hade rätt.
Nej, jag skulle vilja göra distinktionen, för att det som jag har inte läst hela intervjun, men jag bara läst den här korta liksom, som du sa, Neil Druckmann säger att Joel hade rätt. Och jag vill ju göra distinktionen, för att hans poäng var väl att jag hade gjort samma sak om det var jag i den situationen, liksom om det var mitt barn eller whatever. Och det har jag sagt flera gånger på podden liksom, alltså hade det varit William för operationsbordet så jag hade också mördat vända jävla in. Men jag gör också distinktioner att det är objektivt fel sak att göra. Och det känns som att jag, särskilt då liksom med manuset i tvåan liksom, att Neil Druckmann, jag har svårt att se att han liksom skulle, att det han faktiskt menar är ja, men han var moraliskt rättfärdig i den.
Nej, exakt.
För då hade inte liksom det spelet, alltså uppföljaren utspelade sig som det gjort, om poängen var liksom att men Joel var liksom han hade the moral high ground. Alltså poängen är liksom att vad hade vi liksom, vad var en gjort i det läget? Om det var liksom någon du älskade på det bordet Och man får ju också sätta sig in i den situationen liksom, och i den världen de har i, för att Joel vet att FBI kommer inte jaga mig för detta liksom, du vet. Alltså.
Nej, precis.
Så att ja, men det är intressant, för att jag tycker definitivt att Joel är, alltså han är ju protagonisten i det första spelet, men han är ju inte the good guy i det första spelet. Det finns ingen good guy i det spelet.
Alltså jag tycker om den tolkningen, jag har hört vissa säga att det kvittar egentligen helt och hållet om det han gör är rätt eller fel, utan det, storyn handlar om att alltså att det är någonting han skulle göra, att det är någonting som är för karaktären, det är mer karaktärsstudie av honom mer än en moralisk fråga.
Nej, men precis, alltså det är ju inte, om vi säger så, rätt sak att göra, för det finns ju ingenting som kan rättfärdiga, alltså generellt sett, att gå och mula varenda person i ett sjukhus. Däremot så förstår man ju vad det är som driver karaktären till att göra det. Sen är det ju också så att, precis som vi sa tidigare, de lever i en värld där man har behövt bruka våld väldigt lång tid för att överleva. Och det gör ju också att det blir en form av avtrubbning.
Ja, mord betyder, det har inte samma vikt för dem som det har för oss, exempelvis.
Nej, men precis, vi som aldrig liksom har hållit i ett riktigt vapen, så att säga.
Nej.
Där är det ju liksom ett väldigt långt hopp till att man faktiskt skulle göra någon illa ens överhuvudtaget. Medan här har vi liksom även själv fått känna på i den världen att mula folk på löpande band. Inte bara liksom vanliga levande utan också odöda.
Det som är också intressant med den här problematiken, för att jag tycker liksom att Fireflies gjorde ju fel i hur de hanterade det.
Ja.
Eftersom det är liksom så här typ att amen, hon ska...
De borde ge henne valet.
Liksom. Ja, men ett ge henne valet, men också liksom så här, låta Joel då ta ett farväl.
Ja, det är med. Det hade också gjort stor skillnad, tror jag.
Yes, men det är också det som gör att liksom, det finns ju ett viss spänning i det hela, för att Marlene vet vad Joel är kapabel till. Att de ens kommer dit vet liksom gör att, så att okay, men Joel är väldigt, han är en farlig människa.
Mm.
Och Ellie är för värdefull för att chansa att det inte går igenom. Precis. Så att jag tror inte så att de bryr sig om vad Ellie tycker här. Eller Nej. Vad Joel tycker här, utan det ska göras.
Ja, men precis. Det är ju liksom inte moraliskt korrekt hanterat från någon sida. Nej. Även att det blir mycket mer brutalt från Joels.
Ja, jag hade nog inte gått bananas. Det kan jag väl säga. Att
jag är för feg.
Jag hade nog inte gjort det. Men också så här, det är svårt att sätta sig in i den kontext i den värld man är i då.
Alltså, yes. Amanda, du hade inte varit, för att om du hade varit för feg för sånt, så hade inte du övrigt 20 år i den apokalypsen, liksom.
Mm.
Alltså,
oh, jag lovar att det finns massa fegis här, alltså.
Ja, men de har inte klarat den resan de var på, så att liksom, nej, ifall om det är en faktor, så liksom, så hade man ju inte varit i den situationen överhuvudtaget.
Nej.
Jag är också, men jag säger ju att jag hade mördat alla. Vad fan, jag, Oliver, liksom 34, snart 35, bor i Göteborg, typ lite småfet, har ingen kondition.
Kan knappt stå.
Alltså, precis, jag får inte ryggen av att diska. Alltså, när jag säger liksom att jag hade mördat alla där inne, det betyder inte att jag säger att men jag hade varit kapabel till att göra, men emotionellt så hade jag känt fuck världen, liksom, det är mitt barn där inne, du vet. Mm. Och med tanke på liksom hur många människor man har lyckats eller behövt ha ihjäl för att komma till den punkten, så är det några extra människor, vad gör det? Men den här tesen om att då Neil Druckmann säger liksom att Joel gjorde rätt, jag köper inte riktigt det med tanke på liksom vilka konsekvenser han tvingar någon genomlida sen. Det är typ...
Men det kan också vara så att han kan fortfarande tycka att Joel gjorde rätt, men kan ändå ge honom konsekvenser för det han gjorde. Det
är man liksom får leva här, med de konsekvenserna.
Exakt.
Ja,
eller leva. Ja, jo.
Och det är det jag älskar med Joel i andra spelet också, liksom i slutet, när man hör honom säga typ att om jag fick chansen att göra om det, så skulle jag göra exakt samma sak. Vilket ger mig tröst i min liksom sorg i det spelet, för att det är väldigt sorgfullt spel. Att åtminstone så hade han ingen ånger, liksom. när han dog. Utan han liksom, han kände att men jag har gjort vad jag liksom står för. Och det här är liksom mitt pris. Det är okej. Okay. Ja. Ska bli jävligt spännande med säsong 2. Alltså. Ja,
det var det jag skulle säga. Så hur peppar är vi för säsong 2 av The Last of Us?
Ja,
TLC.
Ja, jag och Jenny, vi såg om första nu.
Jag och Amanda ska se om den nu i veckan typ.
Ja, men precis. Vi har haft några bra serier som vi har tittat på, så vi ska
mycket bra serier
fortsätta det. Ja, men precis. Vi har sett både Adolescence och börjat se Apple Cider Vinegar till exempel.
Ja, men vi har inte sett klart liksom serier från förra året som vi hade tänkt att se, så att det ligger lite efter. För vi kollar på Gilmore Girls i ett halvår. Gilmore Girls är bäst.
jag är inte lika 100% såld liksom på The Last of Us 2 som många andra är. Jag anser inte att det är det bästa spel som någonsin gjorts och bla 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 bla. Men jag är mer nyfiken på liksom vad de faktiskt kommer göra för ändringar. Det gör mig väldigt exalterad att se liksom vad de väljer att behålla och inte behålla.
Mm. Och jag ser är liksom lite besviken på att den som spelar Abby inte får vara lika buff som Abby.
Jag hade gillat om hon var det, men jag förstår också liksom att alltså, det är en livsstil att bli så buff.
Ja, absolut.
Jag tar hellre att de tar någon som fångar liksom vem Abby är som person än vem hon är som fysiskt, för då får vi bara Ronda Rousey liksom.
Jag vill inte se Ronda Rousey
spela Abby.
Nej, men Oliver, du vet de här små hulkdräkterna som du kan köpa åt William om han liksom blir muskulös.
men Christian Bale, han gör ju sig hur jävla buff som helst för liksom när han behöver. Så sett Caitlyn Dever det, men jag känner också att det inte är jätterättvist att tvinga en skådis att göra det. Så att,
Nej, det kan ju vara så att Och liksom att man vill inte, det tar lång tid, man har andra roller, för att det är liksom, ska man bli då så buff som Abby så begränsar man sig säkert i andra roller så du kan få som kvinnlig skådespelare. Och sen så kanske man inte vill liksom ta preparat och sånt heller för att det ska vara lättare, du vet. Så att det är ju, jag förstår ju varför.
Och hennes buffness är ju också liksom en spelgrej dessutom. Alltså, men det har ju en story implikation givetvis, men i grund och botten så drar man ju nytta av hennes buffness i spelets gameplay. För att du vill liksom känna dig lite som en tank när man spelar
henne. Jo, men du kan ju känna dig som en tank utan att se ut som en tank. Alltså, man kan göra vad som helst i ett spel. Så att det är liksom... Jag vet inte. Jag tycker att det liksom, den fysiska attributen hade varit väldigt intressant att se på TV.
Ja, alltså det som händer med karaktärerna i det spelet, med just deras fysiska aspekter, det är ju en del av storyn med det som driver dem, hur det antingen bryter ner eller bygger upp dem bokstavligen. Hur de olika karaktärerna i slutet av spelet är och ser ut och så.
Mm. Men det hade blivit ramaskri till exempel om Abby inte hade varit buff i spelet och varit jättebuff i serien. Då hade folk varit ute med sina högafflar och sagt att de gjorde läste var säsong 2 woke eller något sånt liknande.
Inte för att
Abby tog sig emot särskilt väl i spelet av samma grupp människor, men liksom de hade ju förmodligen inte varit ännu mer liksom ute med pitchforks om den ändringen hade skett till tv-serien.
Då hade man haft en till anledning av varje.
Det var typ såhär, åh nej, de har castat en man som Abby, jag lovar att det hade varit liksom...
Alltså jag bara, när jag liksom i slutet, när första säsongen var slut så tror jag att jag skrev på Twitter eller någonting bara, alltså de kommer behöva hitta skådespelerska med världens största balls för att våga ta sig an detta, för att hon kommer bli liksom, alltså hon kommer bli ett mål för de här hela neckbeardsen. Och ja, jag avundas inte hennes jobb.
Nej,
det är som folk vill se. Ursäkta, sa du Jimmy?
Nej, jag tänkte bara, förhoppningsvis kanske hon inte är så mycket på sociala medier att det liksom behöver bli så jobbigt.
Nej.
Om det blir så jobbigt.
Jag vet, om jag hade gjort säsong 2, eller ja.
Jag tror du kommer att säga, hade jag spelat Abby? Nej. Okej, Adam.
Nej.
Jag
hade tagit The Rock och satt en peruk på honom bara för att se vad folk skulle säga.
Alltså, Caitlyn Dever spelar ju huvudrollen i den serien som vi ser just nu. Och där spelar hon en extremt osympatisk roll. Men också en liksom väldigt tjejig tjej, om man uttrycker sig så. Så det ska ändå bli väldigt kul att se den kontrasten.
Ja, det ska bara bli jag tycker bara det ska bara bli jättekul att se liksom säsong 2. För det...
Absolut, jag ska följa den här podcasten också. Det rekommenderar jag varmt om man inte gjorde det förra gången. Dels kan man ju lyssna på förra omgångens säsong, helt enkelt. Alltså där de gick igenom alla avsnitt 1 och 1. Den heter bara... typ HBO The Last of Us podcast eller någonting sånt.
Craig Mason.
Där gick de ju igenom alla avsnitt och dissekerade dem och diskuterade tankar. Ja, men precis. Troy Baker var ju liksom programledare. Och sen så var ju Craig Mason och Neil Druckmann med varje vecka. Och sen så var det lite andra röster som man fick ta del av. Det ska jag också lyssna på den här gången, för jag tror att de kommer göra likadant nu. Och jag tycker ändå det är väldigt värdefullt att få höra deras tankar. För man kanske själv tolkar in saker på ett helt annorlunda sätt.
Ja, men det är jätteroligt med tanke på att typ extra material i form av behind the scenes nästan inte existerar längre, för att vi köper inga fysiska grejer.
Alltså jag
det var
gillade...
det bästa när man köpte liksom en tv-seriebox. Det var ju att se alla behind the scenes.
Jag gillade 90% av alla förändringar de gjorde i serien. För att det är sådana grejer som är liksom, okej, många val. Det var en grej som jag diskuterade med Jenny när vi såg om första säsongen här nu. Liksom att den här scenen slutar med att nu kommer det skurkar. Och det är bara för att det är ett spel. För att du kan inte ha för långa sträckor utan action i ett actionspel. Och i serien är det inte alls så, utan då liksom många scener får liksom spelas ut ordentligt. Och jag älskar liksom de typ cold opens de har, som i första avsnittet när han sitter här, han Hanna heter han i efternamn, jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn, skådisen, som berättar om svamp infektionsexperten. Och snackar om det och liksom, men de har inte behövt liksom blabla, men om jorden blir varmare på sikt, då blir det en annan spelplan, så man bara, och ännu bättre och ännu bättre i andra avsnittet när de börjar med någon typ tant i, jag kommer inte ihåg vart, är det typ Venezuela eller någonting, alltså någon helt annanstans, där de har fått typ sitt första fall.
Precis, det är typ såhär WHO kopplade liksom typ fallet, känns det nästan
som. Myndigheterna liksom hämtar henne på hennes jobb och hon bara, har jag gjort något i underarrest? Hon bara, nej, vi behöver bara din expertutlåtande. Och hon får undersöka det här liksom kroppen då, den första kända liksom infekterade. Och de frågar henne efteråt liksom, alltså okej, vad är nästa steg? Vad ska vi göra? Hon bara brandbomba hela stan. Jag bara, det är inte vad man vill höra från experten liksom, att det är kört för oss, alltså det finns inget vi kan göra.
Nej, så att det ska verkligen bli kul att få se säsong 2. Vi kommer förmodligen prata mer om det i podden också. Och jag antar att vi kommer typ göra ett spoilersegment när säsongen är över.
Säsong 2 lär jag ha ännu mer utrymme för förändringar i, inte bara i vad som händer, utan också i vilket liksom, i vilken ordning saker och ting berättas.
Det är ju strukturellt stökigt, kan man ju säga.
Men om vi bara får säga, var tror ni säsong 2 slutar?
Ja, det är det man har... Det har jag funderat på sen förra säsongen slutade. Så jag tror jag och Adam pratade om detta bara för några dagar sedan. Jag kan se om de är riktigt ballsy. För att om de berättar allting kronologiskt, vilket jag tror inte de kommer göra det, för att det är någonting som... Det, i spelet berättas det av en väldigt, liksom väldigt specifik ordning, av en anledning givetvis. Men om det sker kronologiskt, så skulle jag kunna se liksom att säsong 2 slutar med att och jag hoppas att det inte är någon här som bara, jag längtar till att spela Last of Us 2 och så får allting där spoilat, men spoilers nu då.
Alltså, mordet.
Ja, fram till precis golfklubbscenen.
Det var lite så jag tänkte också.
Jag tror inte det. Men jag fick identifiera liksom punkter i spelets story som hade varit liksom en bra cliffhanger. Och en annan jag kan tänka mig är liksom när då när Abby och Ellie möts upp i teatern igen. Men det känns också lite weird. att avsluta en säsong alltså, där.
Jag är också inne på samma tanke där faktiskt. Just på grund av att det är en så otroligt dramatisk scen. Att de liksom lyckas jobba runt det så pass länge på något sätt. Att det liksom blir den stora finalen på något sätt. Det är inte precis som att de är kända för att men det ska vara trevligt och lyckligt direkt.
Nej.
Och det är ju liksom en sån stor grej som jag tror att de eventuellt skulle kunna alltså spela lite extra på. För jag menar, alla som har spelat spelet vet ju att det är någonting som händer väldigt tidigt. Och jag tänker liksom att då kommer säsong 3 då vara själva hämndaktionen så att säga.
Ja, jag tror det är för lång uppbyggnad i säsong 2. Jag tror... Och har vi sett på trailers så är det ju längre fram. Alltså om de nu inte liksom redan börjar spela in saker för som de sparat i säsong 3.
Men det beror på hur de hoppar ja, också. Exakt. Att man kanske får se det först i sista avsnittet till exempel. Eller någonting sånt.
Men jag tror ju att... Jag känner bara det som händer med Joel är en så stor viktig del av vad som sparkar igång hela händelserna för andra spelet. Att det, liksom, det känns konstigt om de verkligen väntar med det så länge.
Mm. Nej, jag tror inte det kommer att göra så. Men...
Nej. Jag tror någonstans att... Nej, för det har varit jättekonstigt. Eftersom Neil Druckmann också är med. Liksom att Sony eller Naughty Dog är så pass med också i produktionen. Så känns det väldigt konstigt att liksom en sån central del av vad andra spelet handlar om skulle bli liksom skjutas på så länge. Jag skulle kunna tänka mig att säsong 2 slutar efter sjukhuset. Och att finalen blir liksom Rat King.
Okej, okay, jag trodde du snackade om när Ellie får reda på sanningen när hon återvänder till sjukhuset. Men du menar när Abby är sjukhuset?
Nej. Ja, men precis. Och när de jagar, vad heter hon, Nora, va?
Rat King, jag hoppas Rat King är med.
Jag tror definitivt att Rat King kommer vara med.
Om det inte blir den här säsongen så att den är med någon gång i alla fall. För jag vill se den i live action.
Men jag skulle kunna tänka mig att det är liksom... Det är, skulle kunna vara säsongsfinal med tanke på liksom så här, okay, men vi har sett liksom en förändring i Ellie i och med det och liksom vad som händer med Nora. Och sen så har vi också Rat King som är helt sjukt. Liksom, så det skulle jag tänka mig.
Den enda förändringen som jag är ganska confident över är att jag tror inte att det kommer gått 5 år i tiden. Så liksom när Last of Us 2 börjar så hoppar vi fram 5 år.
Precis.
Jag tror det kommer vara betydligt kortare tid. Dels för att vi inte kan få Bella Ramsey att se 5 år äldre ut helt plötsligt.
Fast samtidigt, det har ju nästan... Alltså, det kan ju nästan ha... När spelades första säsongen in? 2022?
Jag vet inte.
2021?
Men hon ser den inte 5 år äldre ut.
Nej, men vi är ju nästan 5 år. Liksom,
jo.
Eller var det 2023 den kom?
Jag minns inte.
Jag vet inte, jag bara får en känsla för att det liksom, hon ser exakt likadan ut idag som när de spelar in det i princip.
Ja, men det är ju olyckligt. men vi ska inte prata om tv-serier egentligen, så att nu har vi kommit långt i det här avsnittet och vi har inte kommit in på det vi ska prata om. Det vi ska göra idag... Det är att vi ska gå igenom vår Fantasy Critic-liga. För nu är det ju ett tag sedan vi gjorde det. Och jag vet att förra året så hade vi ganska så här täta avstämningar i början. För första gången vi gjorde det. Och nu blir det liksom så att det händer inte så mycket i början. Så det är lika bra att vi väntar lite tills folk har fått spel släppta redan. Så att nu är vi här i början av april. Ja, glad Switch 2-dag idag för er som lyssnar. För att det är onsdag och Switch 2 kommer visas på eftermiddagen.
Jag har möten när det visas.
Ja, så att det kommer. Så därför gör vi heller inga så här, typ, jag tänkte så här, ska vi göra någon så här prediction-grej-mojer? Men det blir lite tråkigt eftersom majoriteten har ju förmodligen sett Switch 2-revealen när jag lyssnar på det här. Så vi ska gå igenom Fantasy Critic-ligan.
Folk kanske lyssnar på morgonen.
Ja, men det finns ju de som lyssnar på morgonen, men jag tänker majoriteten gör det inte om jag kan lita på min data rätt när jag ser liksom att folk lyssnar.
Jag tror också att vi har hört tillräckligt mycket om den maskinen för att inga av oss kommer ha några liksom radikala idéer för vad...
Nej, men då hade man ju pratat om spelen såklart.
Ja, det hade man kunnat göra i och för sig, ja.
Exakt, det är maskinen skiter jag blanka fan i. Den kommer spela spelen vi spelar.
Men nu har vi redan suttit och gafflat i över en halvtimme så det kanske är dags att gå in på själva
huvudrätten. Ja, det var precis dit jag skulle komma. Så, och för er som inte vet vad Fantasy Critic är någonting, så vi har typ en sån här fantasiliga där vi är varsina utgivare, där vi har köpt spel till oss helt enkelt som skrevs ut under året, och så tävlar vi om vem som kan få högst snitt på Open Critic, och så får man poäng på det, och sen i slutet av året så läggs det ihop och så utser man en vinnare då. Och det här sidan heter fantasycritic.games, så ni kan själva gå in och kolla hur det ser ut. Ni kan också lyssna på när vi draftade till årets liga i början av januari. Om man är ny lyssnare på det här, så att ni vet lite.
Avsnittet efter spelmusik extravagans.
Ja, så att man vet lite vad det handlar om då, så vi behöver inte gå igenom alla regler igen. Men i alla fall, så vi är då fyra olika utgivare som tävlar om spel, och de släpps under året och så får vi poäng och bladibla. Och med det sagt, så här är ställningen idag. Vi har Oliver som Pappa Snusk Interactive på fjärde plats med 18,44 poäng. På tredje plats har vi 54. Adam. Vad sa du någonting, Oliver?
18,54 poäng, tack.
Okej, vänta, då måste jag säga så här. Jag uppdaterar min sida. Okej, nu kommer det. 18,54, Oliver tror att jag ska rädda honom. Sen har vi Adam med utgivaren Death Free 2026 på 34,91 poäng. Sen har vi jag då med Always Gold Medal Games på 40,89 poäng. Och sen har Amanda då i vanlig ordning dragit iväg i ledning så här i början av året med Under All Kritik AB på 53,99 poäng. Och tittar vi då på hur många spel som har släppts för respektive. Så Amanda har 5 släppta spel, jag har 3 släppta spel, Adam har 3 släppta spel och Oliver har 2 släppta spel. Och ställningarna som nu, om de poäng, de spel vi har draftat skulle få de poäng som hela det här systemet tror att vi skulle få, så skulle ställningen bli så här i slutet av året då, att Oliver skulle komma sist på 128,75 poäng, Adam skulle komma trea på 131,79 poäng, Amanda skulle komma tvåa på 139,32 poäng och jag skulle komma etta på 155,28 poäng. Och den här siffran baseras helt enkelt på intresset för de spel som är draftade. Så det är så de får sina poäng. Så är det något spel som många olika lag draftar, så kommer det ligga på ett högre poäng, för man tror att det kommer gå bättre.
Jag gillar också att Jimmy säger jag med lite så här vidrigt eftertryck.
Nej, men vad ska jag säga? Så
bara, jag kommer komma etta på 155,28
poäng. Jag vann ju förra året för de som inte vet det, så att jag tycker att det faktiskt är legitimt. Men
inte riktigt.
Jag tror fortfarande att det är en hårdare match i år, tror jag, än vad det var förra året för mig.
Mm. Jag skulle nog säga för alla generellt sett.
Jag vet inte hur mycket hårdare det kan bli för Adam, för han kom sist.
Nej, men jag menar att alla liksom är med.
Ja, alla är lite mer på tårna. Men, liksom,
medaljer,
men jag slåss ju ändå om att hålla kvar kungakronan. Det är ju den som är viktig här. Och det finns goda chanser för andra att knipa den, så att säga.
Jag är den där personen så här, i Ringen av Notre Dame som säger så här: länge lever kungen och sen kastar jag en tomat.
Ja, men jag tänker att vi börjar med Adam idag.
Ja.
Så här såg Adams draft ut i januari. Han draftade Metroid Prime 4 Beyond, GTA 6, Kingdom Come Deliverance 2 som har släppt, så han fått 89 poäng för. Nej, 19 poäng för. Förlåt, det fick 89 poäng.
Jag tackade nej till 89 poäng.
Nej, men det behöver du inte ha. Avowed för 10 poäng. Mafia The Old Country, Falling Frontier och Tempest Rising. Och sen dess har du varit jäkligt aktiv med att drafta spel. Jämfört med förra året då du typ fortfarande inte hade draftat någonting när vi började närma oss juni. Så hur har du tänkt? Vad är din strategi?
Min strategi är att eftersom att vi inte vet exakt hur hösten ser ut och ja. Jag har försökt ta de som jag vet har hyfsat bekräftade release-datum. För jag har ingen aning om hur det ser ut med spel mot hösten. När GTA 6 väljer datum.
Mm.
För jag vill inte välja ett spel som GTA 6 sen knuffar undan för mycket eller liknande.
Ja, men precis.
Så jag försöker liksom vara lite mer aktiv nu första halvåret jämfört med tidigare. Inte lika mycket velande. Så, ja. Jag försöker vara lite bättre Tetris-spelare om man säger så.
Mm. Och sen, så som jag har tänkt, liksom, det är lite här också att nu när Switch 2 visas så kommer det också liksom bara så här, låsa upp en hel del nya spel som kommer komma, som också liksom kan bli intressantare. Men det första som du draftade var The Midnight Walk.
Ja!
Och det fick vi se på någon State of Play, eller hur, senast, va?
Yes, och jag tyckte bara att det såg väldigt intressant ut. Jag tyckte det såg väldigt fint ut, och det ser ut som ett spel som liksom som här artsy-fartsy-kritiker kommer liksom bara, aha, det är lerfigurer, 10 av 10. Liksom så, ja.
Det är det man hoppas på. Det stämmer sällan dock, att det blir så.
Jag skulle också säga det. Det är ofta så här när jag typ kollar på grejer som, det här kommer få massa bra betyg för att det är så fint. Och så får det inte det.
Ja, fast du är sån som också säger Half-Life 3 släpps i år.
Ja, men Oliver vågar drömma. För jag var ju nära förra året på att drafta Harold Halibut. För att det var ju gjort i stop motion-teknik. Jag tänkte, det där kan slå. Och det spelet var ju så här, inte alls så bra. Så det är ju lite så att det är svårt med indiespel, för att man vill ju träffa det liksom indiespelet som verkligen slår. För att ibland känner jag lite att kritikerna kan vara lite hårdare mot indiespel också, för de har inte samma typ av produktion heller, så det är att de brister som finns ibland kan vara lite tydligare. Och sen så draftar du Lies of P Overture.
Ja!
Som Lies många spekulanter på.
Ja, Lies of P tycker ju många om. Så jag tänker att, men det tar jag.
Spelar bästa Souls-liken.
Jag har inte spelat ut Lies of P. Jag har kommit en bra bit. Men jag har inte spelat ut det. Men det är inte den första clownen.
Nej, inte den andra clownen. Utan, vad är den tredje? Eller?
Den clownen som man möter i skrotupplaget.
Roligt att du har dödat en sån tidigare. Och så ger du upp andra gången du möter honom.
Ja, men jag måste liksom sprinta förbi en furnace-robot och sen massa andra. Och sen är det snipers uppe på liksom kulle som skjuter mot mig. De måste ta mig förbi. Och sen möter jag honom.
Sätt mig på remote play så dödar jag honom åt dig. Easy peasy.
Nej, fuck you! Vad förtrycker mig så här.
Ta emot hjälp, Adam. Vet du? Det är det mest fantastiska. Det är när man kan få hjälp.
Och så kommer någon där och bara, men Adam, du klarade faktiskt inte spelet.
I don't fucking care. Alltså,
det är ingen som bryr sig.
Mimic Tear, bästa speluppfinningen någonsin. Alltså den killen har lärt mig så mycket. Alltså,
Jimmy har inget ego i liksom. Alltså han har världens största ego när det kommer till att tävla och sådana grejer. Men när det kommer till att liksom, ifall det finns ett lättare sätt att ta en boss eller någonting. Jimmy har inga problem med att ta sig. Jag har inte heller något problem med
att vinna är det viktiga, men det finns inga regler på hur man vinner.
Precis.
Sista bossen i Demon's Souls. Körde jag fes ihjäl den bossen. Det var liksom det finns att man kan få typ så här toxic cloud eller någonting sånt, och så står man på rätt tillfälle i trappan, så märker han inte ens, så bara skickar man det molnet på dem hela tiden, sen där.
Men jag
testade liksom, inte ens det vanliga sättet. Jag bara, nej.
För att fortsätta på Disney-temat var jag tvungen att vara Pumba i att hålla i Timon som försökte springa in och slå honom. Vimi bara, om jag kanske skulle gå in och slå på honom lite. Jag bara, nej, gör det inte. Det är en jättedålig idé för du kommer att dö.
Ja, och så måste du börja om från början. Nej, men Jimmy, du är där. Jag kommer inte ihåg, det var någon som skrev in under förra året, men han var mitt på prick att du har inga problem med att roasta liksom bug catchers Caterpie med din level 100 Charizard.
Nej, absolut inte. Det var det inte. Jag var såhär, oh boy.
En vinst i en vinst.
Det där är ju jag den här våren när vi spelar Pokémon.
Ja, där är du. Amanda sitter och steroidpumpar sin Charmeleon för att hon inte orkar vänta.
Nu har jag faktiskt väntat.
Ja, nu har du gjort det. Men det var verkligen kul. Sen man bara, men min högsta Pokémon är på level 18. Amanda bara, min Charmeleon på level 32. Och man bara, du har slagit ett gym. Så att, nej, precis. Jag skulle absolut kunna dra fram min Charizard och möta en level 1 Caterpie. Det är bara så här, sorry grabben. Du får skylla dig själv.
Så tar du den fetaste attack också, liksom.
Ja, det ska se coolt ut också. Burn that bitch to a crisp. Sen har du röftat Fatal Fury City of the Wolves.
Ja. Folk verkar ganska hype på det och jag tycker det ser bra ut. Så det är en gamble typ, skulle jag väl säga. Men jag tror att det kommer bli hyfsat positivt mottaget för det serier som inte släpper spel allt för ofta.
Är inte det första Fatal Fury på typ 20 år?
Ja, exakt. Så jag hoppas det blir väl mottaget. Och det ser bra ut.
Fatal Fury 2 var det första fighting-spelet jag spelade.
Ah.
På Mega Drive.
Det sög.
Nej. Alltså jag tyckte det var kul då, men så här, jag har ju aldrig varit bra på att typ fixa kombos och såna grejer, och jag hade ingen manual till spelet heller, så att vi, både jag och Robin, vet jag, har spelat Fatal Fury tillsammans och typ försökt liksom bara säga hur gör man attacker typ, för att det liksom finns ingenting som förklarar i spelet hur man gör. Så att, det var inte lätt direkt. Och sen var det Adam Fall som du har fått 5 poäng för.
Ja, jag har lärt mig av Adam Fall att man inte ska lita för mycket på förhandstittar.
Nej, det var något spel jag gick bet på förra året också. Det var ett jättepositiva förhandstittar och sen kom spelet ut och bara säga meh.
Ja, alltså förhandstittar överlag känns dicey, för alla bara, det verkar så nice, medan de liksom bara, this fucking sucks.
Var det inte det du spelade i somras, Jimmy, under semestern?
Flintlock.
Mm.
Ja, det hade ju rätt så bra förhandstittar, men det draftade jag inte. För att jag kände att det kändes som ett klassiskt 7-10-spel.
Jag draftade Flintlock.
Så var det.
Nej, det var jag som draftade Flintlock.
Var det? Ja, just det, jag bara körde.
Nej, det var jag faktiskt, det var jag.
Kom Amanda, det var jag.
Det var det, du budade på det och jag trodde att det var Jimmy, det var därför jag draftade det.
Ja, så var det, jag budade och så köpte jag det. Men jag hade kul med det.
Har du spelat Atomfall?
Nej, inte. Hur har jag hunnit spela Atomfall?
Nej, men jag vet inte. Du kanske hade startat det, det är ju också din melodi.
Jag har installerat det, men jag har inte startat det.
Jag var rätt så pepp på Adam Fall och sen var jag så här att det känns lite som det här vad heter det? Atomic Heart.
Jag skulle precis säga det.
Jag får lite samma vibbar det. Och Atomic Heart var ju inte bra.
Alltså jag tror det är bättre än Atomic Heart. För jag tror inte att jag blir typ sexuellt antastad av ett kylskåp i Atom Fall.
Men jag måste ju bara, temamusiken med kylskåpet var ju bäst dock.
Alltså, men om det är något som man ska bli sexuellt antastad av, då är det väl ändå ett kylskåp. Spraya lite grädde på mig.
Och säger bara, I want you to get inside me, you wanna play rough? Jag bara, no. Uppgradera mig bara, sen går jag.
Plocka ut en saltburka.
Give me your Soviet coco.
Okej. Och sen röstad Hellis Ass.
Ja, jag är lite nervös över det spelet.
Jag vill inte hålla på det.
Det är inget fullprisspel. Vilket betyder att det kan vara vad som helst egentligen. Det kan vara hur litet som helst. Det kan vara hur stort som helst. Det är svårt att. Och det ser ganska artsy-fartsy ut, så det kan mycket väl vara så att det inte landar med folk.
Vad? För det här visas också upp på State of Play, men jag har lite så dålig koll på vem är det som utvecklar Hellis Ass?
Vilken utvecklare är det? Jag kommer inte ihåg. Det är några som försöker leka Kojima, skulle jag säga.
Jag skulle precis säga, det enda jag minns om det är att det ser ut som Death Stranding.
Är det det spelet som var väldigt lik? Ja, okej.
100%.
Det är Rogue Factor heter utvecklade, utgivet av Nason.
Finns det några personer i det teamet som man känner igen från något annat?
Rogue Factor, Studio behind Mordheim. Projektet leddes av Jonathan Jacques-Belletet som arbetar på DSX Human Revolution.
Ah, just det. Det är så därifrån sånt. Det kommer. Men det måste man hålla ögonen på.
Ja, jag är fortfarande nyfiken på spelet, men jag vet inte hur mycket poäng jag kommer få vara.
Men så här, man vill ju helst komma över 80 liksom i snitt, så att man i alla fall får tvåsiffrigt.
Mm.
Och då känner jag att ligger man där runt omkring så är det ändå positivt. Och sen har vi Terminator 2D No Fate.
Ja!
Det här känns som ett klassiskt Adam Pick.
Det ser jättebra ut. Det ser så coolt ut.
Ja, men vad du tycker ser coolt ut, Adam, är ingen liksom stämpel för kvalitet alltid.
Ja, men det är liksom...
Old säger han som gillar Gilmore Girls.
Gilmore Girls är kvalitet, det säger sig själv. Jag gillar det.
Terminator 2D No Fate är liksom... Det är ungefär som, vad heter det? The Mummy Demastered eller något sånt, ungefär i ton. Och det var bra.
Det är den gamla skolans licensspel som faktiskt är baserat direkt på filmens handling.
Ja, det är ingen bara en spin-off eller något sånt.
Nej, utan det är Terminator 2.
Mm. Jag tycker det ser superfancy ut.
Mm. Ja, men som sagt, det kan ju överraska för oss som inte vet någonting.
Ja.
Och sen sista spelet du draftade var då Skin Deep. Så jag vad har du att säga om Skin Deep då, Adam?
Jag vet inte ens vad det är för jävla spel. Jag bara såg att någon ville ha det och testade att buda på det.
Ja, sånt jävla bullshit. För jag som budade på Skin Deep, jag tänkte det här kommer folk titta på och inte bry sig om för att de har ingen koll.
Exakt. Hade jag haft koll hade jag antagligen inte budat på det.
Och jag budade $2 och Adam budade 3. Så, och för de som inte vet då, Skin Deep är Blendo Games nya spel och Blendo Game har gjort klassiker som 30 Flights of Lovin'. Och nu är det typ det är typ så här immersive sim / Left 4 Dead-aktigt spel i rymden eller någonting sånt som man samarbetar och grejer. Och det är bara att Blendo Games är ju en väldigt unik studio, att de provar väldigt mycket nya saker och väldigt spännande grepp. Vilket jag kände så här att det här är ett spel som har chans att slå bra. Nu hoppas jag att ni inte får tillräckligt mycket recensioner.
Så här står det på Steam-sidan. Skin Deep är en uppslukande första persons skjutare. Punkt.
Varför läser du på svenska?
För att det står på svenska. Här finns nysningar och saker som fastnar under fötterna. Punkt. Smyg i ett stort icke-linjärt rymdskepp. Punkt. Förfölj, undergräv och sabotera för att överleva i denna härliga sandlåda. Punkt. Det är fler, det är beväpnade och du har inga skor. Punkt. Välkommen till Skin Deep.
Blendo Games har också ganska skum humor, så att den liksom beskrivningen stämmer ganska överens. Men...
Jag ser en katt som flyger ut en låda, så det är antagligen 10 av 10.
Ja. Det är så här, 30 Flights of Lovin' är ett spel som tar typ 2 minuter att spela ut. Och det är liksom typ, det känns som ett filmmontage kan man nästan säga, att man liksom typ spelar igenom, vilket är väldigt spännande.
Kostar 900 spänn.
Liksom olika spel. 900 spänn?
Mm. Va?
Nej.
Nej.
Men då, 35 spänn, det kostar typ en 20. Och så att jag var ju väldigt pepp på det, för jag tänkte att här kan jag hitta då min typ Animal Well från förra året som fick väldigt bra betyg, och sen så tog du det från mig utan att ha någon aning om det, så att jag känner att det är lite så här att... Du är inte värdig, Adam.
You turned her against me. Ja.
Och sen har du då också counterpickat Fable, vilket du har fått 0 poäng för då, eftersom det kommer inte släppas. Och för de som inte vet, när man counterpickar det, är ett spel får det under 70 i snitt, då får den som har liksom draftat det minuspoäng. Och då den som counterpickar det kan få pluspoäng. Så att få 0 poäng för ett counterpick är väldigt bra. För att om snittet är över 70, då får den som counterpickar det minus.
Mm. Målet med de här counterpicksen är ju bara att inte gå minus på den. Liksom.
Ja. Exakt. Fördelen är ju att Oliver inte kan släppa det nu i alla fall.
Ja, precis. Man kan inte, vi har en regel så att om något är counterpickat så kan du inte droppa det. Så att Oliver har låst. Vilket också betyder att Oliver har 0 poäng då på en slott. Garanterat. Yeah. Mm. Om inte nu, det hade varit ganska kul då om det helt plötsligt så bestämt sig att nej, men Fable kommer ut i alla fall. Ja.
Någon på Marcus bara råkar trycka på release-knappen och bara, åh, för sent nu!
Nej, jag gillar det de visar om det. Det ser trevligt ut.
Mm. Så hur känner du nu för din nuvarande lista, Adam?
Jag har hyfsat höga förhoppningar. Faktiskt.
Alltså du sitter på Metroid Prime och GTA. Ifall GTA släpps, alltså, ja. Fy fan,
då är Oliver fucked.
Ja. För att det har jag kanske prickat.
Jag tycker fortfarande att det är det roligaste att det här har liksom varit förra årets hån. Och sen är jag inte alls involverad i det här.
Nej, men du hade ju chansen.
Men det är helt från Jimmy.
Nej.
Jag har inte hånat det.
Nej, men det är i alla fall kul för den er som lyssnade då på draften var ju det att vi hade alla chansen att plocka GTA.
Alla hoppade över det.
Och Adam var sist att välja. Och han valde inte ens
som sitt första. Vi har två i rad.
Nej, det var kul. Adam valde inte som sitt första.
Men vi måste gälla... visste ju att jag skulle inte göra det.
Vi är så jävla nervösa för att det har varit så här snacket liksom att men det kanske inte kommer i år, det kanske inte kommer i år. Men ja, än så länge är det slitat för i år så...
De fortsätter säga det. De säger inte ens liksom kanske, men det ser ut så. Utan de bara säger det kommer i år.
Men samtidigt så att Red Dead 2 blev uppskjutet ett år.
Ja. Hur täppt in på
jag tror det kom en trailer typ antingen var det precis innan sommaren eller så var det precis i början av hösten. För det skulle släppas typ var det november 2017.
Men det behöver inte, bara för att Red Dead 2 behövde förtjänas, behöver inte betyda att GTA 5 gör det. Alltså det. Jag tror att det vi tänker är, eftersom att det är liksom förmodligen inte, alltså det mest gigantiska projektet som någonsin gjorts i spelhistoria, alltså sett till budget och sådana grejer, så är det är många grejer som kan gå fel. Och liksom... stor chans för att man bara fuck, vi kommer inte hinna den här deadlinen. Men Rockstar har också visat nu att de inte haft någon som helst bråttom att få ut det här spelet. Så det här spelet kanske har varit content ready i år. Det vet vi inte.
Ja. Men Rockstar har också försenat alla sina senaste spel. De försenade Red Dead 2, de försenade Red Dead 1, de försenade
GTA 4. Alltså senast är ju väldigt
de försenade GTA 5 också. Där. Ja men de har, alltså det är liksom, det är en precedens här.
Jo men senaste, liksom när var deras senaste spel?
För att jag misstänker, GTA är ett sånt spel som lätt kan typ få 98 på OpenCritic.
Ja.
Och då är det jävligt mycket poäng för Adam.
Och jävligt mycket minus för mig.
Ja, men alltså kommer GTA 6, Oliver. Då är jag ledsen, du kommer sist.
Ja,
du
kommer sist.
Liksom, det ser redan lite illa för.
Men så här, alltså min strategi, eller ska vi gå över till mig nu eller?
Ja, vi kan gå över till dig.
För att min strategi är, alltså den är mer baserad på att det här ska vara kul att lyssna på än att jag bara jag måste vinna.
Så att, massa nollpoäng bara,
Nej men om de här liksom idiotsatsningarna jag har gjort faktiskt betalar sig, då blir det bra lyssning, va? Så att nu ska vi se.
Kom älskling, kom och lyssna. Du måste höra vad idioten Oliver valt.
Hon bryr sig inte, men folk som lyssnar varje vecka lyssnar ju för fan. Så att vi har, jag ser det lite som så här att när jag draftar Half-Life 3, trots att det inte har liksom något livstecken eller någon som helst liksom rim och reson på att det ska komma i år, då har jag i princip vunnit med en gång. Det spelar ingen roll om jag har mindre poäng än er. Bara för att jag har så stora cojones.
Det är nu han kommer med sina egengjorda medaljer här. Då har jag, men det här är Trump-retorik. För det är verkligen så här, i mina ögon är jag bäst.
jag ser mig som bättre än er, helt enkelt.
Men, alltså en fråga. Vad händer om de utannonserar ett Half-Life-spel men det inte är Half-Life 3?
Om vi säger att det är typ
det kan,
Alyx 2.
Det kan, ja men det kan vara typ så att Fantasy Critic liksom gör om den då till det som liksom är mest likt. Som till exempel förra året när de utannonserade Zelda-spelet, Echoes of Wisdom. Så kunde man drafta det som the next 2D Zelda.
Ja, men det
var
det
också när vi draftade det. Ja, men precis,
men det här,
exakt.
Det här heter ju Half-Life 3. Så de släpper typ, jag vet inte, autochess-spel med
Det är inte samma sak, utan det måste vara nästa Half-Life.
Om liksom. Half-Life Alyx 2 kommer, så kommer inte det vara Half-Life 3. Men om Half-Life Episode 3 utannonseras, då kommer det vara Half-Life 3.
Jag skulle också kunna nog säga så att är det ett Half-Life som är väldigt liksom, det spelas på samma sätt som Half-Life 2 och är liksom en fortsättning av storyn, så kan det nog gå in där, men det vet vi inte förrän det faktiskt är så. Det kan vi inte veta.
Jag var bara nyfiken på hur snällt spel skulle vara mot Oliver och hur kul det skulle vara om de utannonserade ett Half-Life-spel och det är absolut inte Half-Life 3.
Mm, och så draftar du det och så får du jättemycket poäng. Ja, okej. Men Oliver då, som heter Pappa Snuska Interactive, har draftat dessa spel. Så vi har Unannounced Mainline 3D Mario Platformer. Split Fiction, som är det högst rankade spelet hittills i år, ja, som man fick 20 poäng för.
Riktigt bra.
Ja, jag vet, men det är liksom någon klubba måste man ju få för alla andra missöden som du har lagt ihop för.
Jag väljer bra första fix.
sen har vi Hollow Knight Tilksong. Sen kommer Untitled Next Mario Kart. Death Stranding 2 on the Beach. Sen har vi Fable, vilket har gett 0 poäng.
Kommer.
Och sen
noll
har
poäng.
Vi då... Ja, det kom igen någon poäng. Och sen har vi då Half-Life 3 som är outannonserat. Men, to be fair, så här mycket som det har snackats om Half-Life det senaste typ halvåret har det inte snackats om Half-Life på flera år. Så att det är liksom... Ja, om inte i år så kanske nästa år.
Jag känner att jag har en 17% chans att det kommer i år.
17? Ja. Bara för att det är City 17,
och det,
eller?
Det tänkte jag inte ens på. Men... 17%, det är min magkänsla. Men
din bollkänsla.
Ja, precis. Men det är inte noll. För 2 år sedan hade jag sagt noll.
Ja, precis. Alltså det är mycket där. Dokumentären släpptes. Vi vet hur Alex slutade. Alltså, ja,
och det är det jag säger. Om de är liksom, om det är den här 17 på 100 chansen att det här spelet släpps och Jimmy har counterpickat det, fatta vad roligt det kommer vara att lyssna på och höra Jimmy våndas.
Men fast det är så här, visst, men det är så att
höra Jimmys bortförklaring.
Nej. Lyssna på den här, för att visst. Det hade varit, jag hade varit mer orolig till exempel om jag hade counterpickat GTA. Ja, för att Adam har gjort smartare val.
Jag är rätt nöjd.
Medans ett klantigt val för Half-Life 3, det är så här bara att okej, men Oliver, vad mer har du att komma med? Så, men prickar du in alla liksom så här otroliga grejer, då är det såklart, det är jättekul för dig. Sen har du ju också varit aktiv i draftandet i år, och det första spelet du draftade var Ninja Gaiden Ragebound.
Mm. Vad heter de? Blasphemous-utvecklarnas nästa spel. Och jag testade första Blasphemous och jag fastnade inte för det riktigt. Men det här är inte ett Metroidvania heller, som jag förstår det. Utan mer av ett old school, liksom. Ja, som ett av de äldre Ninja Gaiden-spelen.
Mm.
Och jag älskar Ninja Gaiden.
Och Blasphemous 2 är också chefskiss, så att
det har jag inte spelat själv, men jag har hört, alltså, de ska vara riktigt jävla bra. Så att, alltså, det är en studio, de kan det här med 2D-action.
Mm, och sen så draftar du också Ninja Gaiden 4.
Här känner jag mig lite så här, jag vet inte fan, för att delutvecklat, om man ska säga co-developed av Platinum Games. Vilket känns så där. Jag hade mycket hellre sett att detta var liksom Team Ninjas egna helt liksom deras vision för vart den här serien ska hamna nu efter Nioh och Wolong och höll på att säga Mark of the Ninja, det är någonting annat. Amanda, du har spelat det. Rise of the Ronin. Precis. Så att liksom, de har tagit en paus från den serien och att se dem återvända till det liksom typ 10 år senare eller vad det har varit spännande. Men nu är det i princip nästan helt utvecklat av Platinum enligt rapporter med liksom feedback och insight av Team Ninja. Och Platinum kan göra 10 av 10 spel. De kan också göra riktiga liksom 5-or. Så att, jag är lite osäker. Detta är typ detta var en draft som liksom bara önsketänk.
Som allt annat på din lista.
Till skillnad från vad, Oliver?
Ja, jag kände rätt bra typ när jag Split Fiction, kände jag, det kommer få bra betyg.
Ja, för det var ju det jag hade tänkt att välja som mitt andra spel egentligen.
Mm. Och
det låg på min lista också.
Death Stranding känner jag mig ganska trygg i.
Det tror jag också kommer få riktigt bra.
Mario Kart alltså, kommer få den poäng.
Om Mario Kart släpps.
Jo, men eftersom att det var
det
enda de visade på den här Switch-teasen. Det är inte helt omöjligt att de visar Mario Kart på Switch-teasen och sen säger 2026, men jag tror ändå att det kommer i år. Det jag är mer nöjd över är, kommer de kunna hinna klämma in 3D Mario också på samma år?
Mm. Det kan ju lite bero på vart om Mario Kart kommer, vart det hamnar någonstans. För att,
om det kommer med launch och sen släpper de Mario i november typ. Det är inte omöjligt med tanke på liksom att de fick ut Breath of the Wild och Mario Odyssey på samma år också. Men där, ja, där, jag är inte helt confident över just Mario Platformer.
För att jag hade ju typ önskat att Mario Kart liksom skulle vara ett launch-spel för att jag älskar Mario Kart liksom. Men samtidigt så, de lär nog inte ha två stora titlar på launch.
Inte på launch,
och jag misstänker att Metroid Prime 4 är ett launch-titel.
Ja, det alltså det är antingen det eller Switch, eller vad säger jag, Mario Kart. Men jag tror att...
Så bara boom, 3D Mario.
Jag tror att Metroid eller Mario Kart, beroende på vilket av dem som kommer först, det andra av det kommer vi inte behöva vänta länge på, tror jag.
Nej. Ja, vi fick ju se lite grejer från Metroid Prime 4 i förra veckan.
Mm, jag tycker det ser bra ut.
Och det fick liksom bara, det hade bara 2025. Och då känns det också så att ni går inte ut med ett datum än för att ni har Switch 2 liksom visningen.
Ja, de vill inte spoila när de, eller de vill inte ens liksom mata spekulationen. För att alla förväntar sig att det ska vara liksom ett Switch 2-spel. Men alltså ja, Metroid Prime 4, det kommer kamma in poäng, och jag vet att alla snackar om att det finns inte en chans att det är lika bra som Metroid Prime 1, och jag tror inte heller att det kommer få lika högt liksom snitt på OC, men jag tror snarare att det handlar om, för jag kollar på typ någon som Adam som spelade Metroid Prime Remastern och aldrig har spelat det förut och spelade det liksom när det kom, vilket är inte alls så länge sedan. Och han sitter här och säger att det kan vara ett av mina favoritspel.
Alltså jag älskar Metroid Prime. Jag har fått igång Prime-trilogin på Steam-decken. För att Nintendo vill inte ha mina pengar. Nej. Alltså, de vill inte släppa en remaster åt mig. Så, ja, och jag tänker inte koppla in mitt Wii U. Det jag redan äger trilogin. Så jag körde på Steam-decken med
Prime. Spelar du trilogin på Wii U så är det också Wii-versionen du spelar.
Exakt. Så jag spelar Prime Hack där det fungerar med twinsticks och alla ikoner. I alla fall. Jag äger spelare redan, okej? Okay? Det gör jag.
Nej, men jag tror att efter, nice. jag hade tänkt att jag tycker att det är ett av de bästa spelen, men jag spelade det på release liksom 2002 när jag var 12, och det var liksom det första 3D Metroidvania av det slaget, och det liksom, det bröt massa ny mark. Men så hör man då någon som Adam som inte har den nostalgiska kopplingen till det och var där liksom om den tiden och den platsen och ändå liksom säger att det här är så jävla bra. Så att jag ser inte alls som omöjligt att Metroid Prime 4 kan bli liksom en favorit.
Lite osäker på att det ser ut att spela som Metroid Prime gjorde 2002. Det är det enda jag känner jag så här.
Men det är vad jag vill ha.
Inte för att det är...
Det är exakt vad jag vill ha. Jag var så jävla rädd för att ett modernt Metroid Prime så här 20 år senare. De kommer bara liksom hitta på en massa modern skit. Det kommer vara...
Nej, men det förstår jag liksom. Det är inte den. Men liksom så här, typ att autolock på sikten och sådana grejer. Jag hade liksom så här, okej, men... Vi har inte den dåliga C-spaken på GameCube. Där det var typ jobbigt att köra tredje person eller liksom köra första persons skjutare på, utan nu har vi liksom ordentliga stick och vi har ett sätt vi brukar spela shooters på. Sen så är jag ju såklart glad över att liksom att det är typ fokus på pussellösning och sånt, för det är vad Metroid Prime är. Men ja, det är det enda jag är orolig för, att det kommer kännas weird, men samtidigt så att jag spelar Metroid Prime Remaster och det var liksom fine.
Ja, jag hade inga problem med det.
Nej.
Ja, men nej, nästa.
Och sen, first Berserker. Sen så har du The First Berserker Kazan som gav dig 10 poäng.
Mm. Jag spelade demo och tyckte det kändes väldigt kompetent ihop, så att jag tror att det som kan ha skadat det lite är liksom bara den stora mängden av den här typen av spel vi har sett de senaste åren bara. Men jag tackar att den är typ 10 poäng.
Och sen är det Mind's Eye.
Jag tror inte ett dugg på det spelet. Ursäkta Oliver, jag tror inte på det.
Nej.
Kan inte picka det då?
Vem vet? Sony-trailen som släpptes den dagen. De hade en story-trailer för det.
Har släppt den? Nej, har inte. Nyligen?
Ja, nu i veckan. Eller förra veckan.
Okej, okay. Det jag såg var ju från Sony hade sin grej. Och...
Mm. De släppte en story-trailer för de har släppt förbokningar för det nu.
Okay.
Dags för budkrig.
Jag vet inte.
Kasta pengar på för kan inte picka det.
Leslie Benzies, det är typ det är han jag har satt mina pengar på egentligen, mer än spelet. Så vi får se.
Mm. Och sen är Tony Hawk's Pro Skater 3+4.
Oh, jag vill ha det.
Mm. Det här min trean var där min kärlek för skatingkulturen började. Jag tycker det ska bli jättekul. Jag gick tillbaka efter den här utan och sen gick jag tillbaka och började spela 1+2. Som man fick med PlayStation Plus för ett tag sedan. Och faktiskt spelat
standard
igenom.
Standard Oliver.
Och det, alltså, det har varit, det var jättekul. De är inte särskilt... Jag har pillat lite på Skate 3 också och det är jävligt kul att köra där, och där är det ju mycket mer liksom fokus på skate-realism.
Spela Olly Olly World?
Ja, jo, men det har jag. Jag har spelat det. Och,
har du det?
Jajamän. Jag har inte spelat...
Det minns jag inte jag, förlåt.
Jag har inte klarat alla banor, men jag har spelat en del av det.
Det är så roligt, apropå skatning.
Mm. Ja, det är kul. Men Pro Skater så att...
Gud vad farmor jag lät där. Skatning.
Ja. Det är så pass att jag bara det sista, bara, fan man borde kanske köpa en skateboard och lära sig att göra en ollie liksom. Det kommer inte hända, men det har liksom
okay.
Satt mig i liksom det mindspacet igen.
Innan du köper en skateboard, köp hjälm, knäskydd, armbågsskydd, varenda jävla skydd du kan ha.
Ja.
Sån här sumobrottadräkt.
Så att du överlever.
Ja, jag hade inte stött mig på en skateboard igen. Alltså jag skatade lite grann när jag var yngre, men inte så att med fokus på tricks och grejer. Jag kunde aldrig liksom få upp den i luften. Men jag tog mig runt på den rätt mycket.
Det finns ett trick i Tony Hawk's Underground man kan lära sig som heter Jackass, när man skjuter upp brädan i ansiktet på sig själv. Det tricket jag kunde lära mig.
Mm. Och så Bam Margeras liksom signature trick är ju bara att han smäller sig i ansiktet med brädan och grejer. Och han var ju inte tänkt att vara med i den här remastern först, men Tony Hawk typ personligen krävde det, så de har fått scanna in honom. Och alltså Bam Margera ser ut som att han har blivit överkörd av ett liksom av ett ånglok idag. Så det skulle bli jättekul att se hans nya jätte high-tech body scan i det här spelet. Gud.
Det kommer i juni va?
Jag tror det.
Femra.
Juli.
Nej, men det...
Och sen det har ju du counterpickat Judas.
Ja, det var min första. Bara för att jag kände att det inte kommer komma.
Alltså det var preview-events på det förra året.
Ja.
Det är det som stör mig. Och sen så nu, men det, Ken Levine kan inte skeppa ett spel om det så var hans barn som stod...
Jimmy blir så upprörd här så han börjar slå på elektroniken.
Vad har jag inte gjort?
Ja. Nu försöker du ljuga.
Och sen så counterpickar du då GTA 6.
Mm. En gamble.
Ja, en gamble. Och sen counterpickar du Assassin's Creed Shadows.
Varför?
Ja, det var ju olyckligt.
Som gav dig -12 poäng. Det kändes ungefär... Ja, jag vet inte riktigt vad hjärncellerna gick åt.
Jag visste att jag skulle få lite minuspoäng på den. Jag hade hoppats på att få lite mindre minuspoäng. Det här var det som jag tänkte med...
Om du visste att du skulle få minus, varför tog du det ens?
För att ingen av oss draftar spel som bara, ja, det här kommer suga röv.
Så att, jo, Adam gjorde det förra året.
Ja, jo, Alone in the Dark.
Sluta!
Ja, men det var, hallå, Alone in the fucking Dark. Alltså, det var verkligen, när du draftade, jag bara, tack gode gud.
Där är det absolut.
Det är så, jag tyckte det så charmigt ut.
David Harbour var med, jag gillar honom.
Ja.
Så jag tycker att det här counterpicking-grejen är det absolut svåraste med spelet, för att man måste välja bland sina motspelares picks och säga, okej, vilket av de här kommer bli sämst? Och det är inte alltid en lätt fråga att svara på. Och jag tog en gamble med Assassin's Creed Shadows, ungefär som jag tänkte med Rise of the Ronin förra året, att jag kommer inte gå plus på detta. Målet är att gå så lite minus som möjligt. Och jag läste ett par previews av Shadow som sa att jag hade fan inte så roligt med detta. Och gick på det helt enkelt.
Men det är ett AAA-spel. Det krävs väl, folk kan säga i recensionen, ah, men det här var ganska tråkigt. 9 av 10.
Jag draftade Assassin's Creed Shadows på grund av de positiva previewsarna. Och de positiva previewsarna var också från större sidor, och deras betyg väger tyngre.
Sen är det ju svårt med betyg och sånt också. Alltså jag vet ju själv som recenserade Rise of the Ronin att jag hade ju kanske satt en 7 eller någonting sånt.
Ja, det var jag siktade på.
När jag hade skrivit recensionen, tror jag. I och för sig, jag spelade ganska så mycket tror jag innan recensionen släpptes. Det kan vara att det var något annat spel som kom emellan, så att jag fick med liksom hela berättelsen. Men jag kommer ihåg i början i alla fall att då var det liksom inte som att jag tyckte att det var något jättespeciellt, men när jag liksom var tvungen att rädda en person och att jag var tvungen att göra så himla mycket grejer som krävdes för det, så under den perioden så växte spelet väldigt mycket på mig. Och jag började liksom gilla det mer och mer, så jag tänker att för många kritiker kanske det är så liksom att man har en begränsad tid med spelet. Man kommer kanske inte hinna spela klart ens halva spelet, i synnerhet inte när det är sådana stora spel. Och då kanske man inte har sett det häftigaste och man är tvingad att sätta en siffra och man kanske inte reviderar det eller liknande. Så det kan ju vara att det inte är lika bra i början. Eller tvärtom. Nej. För den delen. Liksom att första intrycket liksom blir nyhetens behag. Och att man känner att men det här var ju superhäftigt. Men sedan så tröttnar man på det efter 20 timmar. Och så är det liksom ett 60 timmar långt spel.
Ja, och i ert fall så ni har ju inte siffror på era recensioner på loading.
Nej, men precis. Men jag känner igen mig liksom på hela Final Fantasy Rebirth-grejen.
Ja, precis.
Jag recenserade det efter att ha spelat, jag tror att det var 20-25 timmar på ungefär en vecka, samtidigt som jag hade ett annat recensionsspel. Och det tyckte jag ju var väldigt utdraget mot slutet. Och det hade dratt ner liksom mitt utlåtande. Absolut.
Ja, det finns spel som jag älskar som verkligen kom liksom till sin rätt mot slutet. Så det är knepigt, men sen när vi snackar om siffror liksom, du säger typ att du hade satt Rise of the Ronin ungefär en 7, och jag känner liksom att en 7 är inte liksom, alltså det finns spel jag älskar som jag tycker är 7 också.
Jo, men att, i jämförelse då med att säga att jag kanske hade spelat 20 timmar, nu jag kommer inte riktigt ihåg hur långt jag hade spelat faktiskt nu när jag sitter och pratar om det. Jag har för mig att jag är med den här historien i recensionen också. Men säg att jag bara har spelat 20 timmar till exempel. Och då kanske det har varit en 7. Men efter det dubbla så kanske det har varit en 8 till exempel.
Mm.
Det tycker jag ändå, det är en ganska så markant skillnad.
Sluta göra
i synnerhet när vi pratar det här systemet. Det är många poäng.
Sluta göra så många spel. Eller långa spel.
Ja, ja, och det är så här att det här systemet är liksom så att bara de sätter ju under 70 för att det är liksom, det är ungefär här som spel rör sig av de liksom som blir recenserade av många. Och så såklart får något spel mellan 6 och 7 eller 6 och 8, så är det inte ett dåligt spel för det. Det är liksom, Men det släpps mycket bra skit också.
Så alltså det är inget perfekt system. Men
nej. Men det ska ju ändå vara roligt för oss som liksom deltar i det här.
Jo, men det känns ju ändå rimligt. Alltså som sagt, det kräver ju lite fingertoppkänsla och ganska så mycket tur. För ja. Att pricka in saker.
Ja, men alltså, precis. Och det är liksom, och anledningen till att man liksom man känner till lite hur vissa spel brukar få för betyg, och då kan man liksom, ja, för att många stora sidor sätter till exempel personer som recenserar spel, så att ja, men det här är en person som typ den kan den här delen av spel, och då kan man också liksom försöka gissa sig till ungefär vad det brukar få. Liksom. Okej, men då har vi kommit till Amandas under all kritik AB som har draftat dessa. Vi har först Ghost of Yotei. Sen har vi Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii, vilket gav dig 11 poäng. Sen har vi Slay the Spire 2. Sen har vi Sid Meier's Civilization 7 som gav dig 10 poäng. Two Point Museum som gav dig 14 poäng. Och sen har vi Rift of the Necrodancer som gav dig 12 poäng. Så vad är din strategi? Jag glömde bort den. Vad är din strategi för året då? Vi har ju gått igenom det med alla andra.
Alltså jag tror att jag är lite inne på samma spår helt enkelt. Alltså jag försöker generellt sett tänka lite granna, vad kan ni andra tänkas välja? Alltså framförallt liksom när man sitter med den här första biten, när man skulle välja 7 spel. Och där kände jag att Ghost of Yotei, den kommer ju ryka väldigt fort om inte jag väljer den. Och den vill jag jättegärna ha med. För att jag tror att det kan få väldigt höga betyg. Och sedan har jag ju, precis som förra året, försökt att välja lite grann med vad jag är intresserad av. Vad jag tror kommer liksom fungera och ge poäng. Men det är ju liksom inte jättemycket av de här kanske största spelen. Utan det kanske är snäppet under som jag har valt, skulle man väl kunna säga. Men sen fick jag ju faktiskt släppa ett spel. Som jag nämnt tidigare tror jag i podcasten att Earthblade lades ner helt och hållet. Så det projektet det skrotades och Extremely Okay Games kommer gå tillbaka till ritbordet och börja gamejamma och sådär. För att ge sig in i ett nytt projekt, och det var lite konflikter och problematik också som låg bakom ihop med det faktum att de hade lite för höga förväntningar på sig själva. Och de kände att de kanske hade det från omvärlden också, med tanke på vilken succé Celeste var. Och så har det gått 7 år. Och de visste inte riktigt vad de skulle ta sig till.
Det är sjukt att det har gått 7 år sedan Celeste kom.
Det är det verkligen.
Ja. Men det första spelet du draft, eller du budade på sen efter den initiala draften var ju Lost Records Bloom and Rage som gav dig 7 poäng.
Ja, det var väl kanske inte det bästa valet. Jag hoppas ju att det ska höjas lite grann däremot när den andra delen kommer. Det är ju 2 stycken kassettband så att säga som man kommer spela igenom i det här spelet. Det första släpptes i februari och det andra kommer släppas nu i april. Så förhoppningsvis så kanske den andra delen är lite bättre. Jag var ju väldigt förtjust i vissa delar. Det fanns ganska spännande moment. Jag gillar att man använde sig av en videokamera till exempel. Som liksom ett välkommet annat redskap än vad man brukar använda. Helt enkelt. I och med att det är väldigt likt den här modellen med Life is Strange eller Telltale-spelen och liknande. Så det kändes liksom som någonting nytt i kontexten. Men jag vet inte. Jag tyckte att hur det var skrivet fungerade inte riktigt för mig fullt ut själv. Mm. Så jag hade nog faktiskt sett att det kanske hade landat ännu lägre från början. Så jag hade lite tur. Och det är många där ute som gillar Life is Strange till exempel. Som verkar tycka om det här.
Mm. Och sen så budade du också på Rematch, vilket det fanns ett litet budkrig på.
Mm. Jag var helt omedveten om det, tror jag. Nej, det var jag inte.
Du budade ju på det för att någon annan hade budat på det.
Jag skojar bara.
Ja, precis.
Jag försöker låtsas att jag är helt ovetande. Nej, men jag såg ju liksom att det var uppe på bordet. Och då tänkte jag att Det är inte helt säkert att det kommer släppas i år, men i och med att det var någon som var villig att bjuda på det och jag tycker att det ser spännande ut också, så tänkte jag att jag testar och nörpar det.
Mm. Och det är ju SIFU-utvecklarnas nya fotbollsspel.
Bara en sån sak.
Mm. Sen är det Sleight of Hand.
Ja, det här ska ju vara något mystiskt kortspel. Jag kommer inte ihåg liksom hela premissen fullt ut. Men det är förhoppningsvis en liten undangömd indiepärla. Det är vad jag hoppas.
Mm.
Om det släpps i år.
Och sen The Alters.
Ja, och det hade jag hoppas skulle släppas redan i fjol. Det är ju samma skapare som This War of Mine och Frostpunk 8-bit Studios heter de, va? Och jag tycker ju liksom hela den grejen är otroligt intressant med att man har jättemånga, de kallas ju för alters, men det är ju helt enkelt att man har massa kloner av en karaktär som gör olika sysslor. Det såg otroligt spännande ut tyckte jag.
Mm.
Därför valde jag det i fjol också, men jag hade ju inte möjlighet att släppa något mer. Så det var ju lite tufft för mig där ett tag när även Two Point Museum sköts upp till exempel, och helt plötsligt så var det flera spel som jag bara satt med nollor på. Det var lite ledsen.
Mm. Och sen sist har du då Blueprints.
Mm. Ytterligare ett mysterium, och jag vet i alla fall att det ges ut av Raw Fury. Jag har sett en del i sociala medier om det. Tycker att det ser väldigt spännande ut. Jag gillar den grafiska visionen också. Det var ju någonting som du också ville spela.
Ja, och det här är ju, jag vågar inte bjuda på det, så att, men det här, jag har ju sett på Twitter och andra sociala medier att de som har fått spela det hittills är väldigt, väldigt, väldigt positiva.
Mm.
Så att av de spelen som du har draftat här, alltså inte de initiala draften utan de som du har valt sen, så kan jag tänka mig att det här är nog ett av de som har högst chans att få störst poäng.
Ja, men precis. Sen har jag ju fått ganska så många spel avbockade redan. Däremot så är jag ju den som har plockat inte, minst spel, säger man ju kanske inte. Färskt låter ju också himla dumt. Men jag har inte plockat lika många spel som ni andra, är lite efter. Däremot så plockar jag ju många spel som släpptes tidigt, precis som förra året.
Mm.
Så det är ju lite missvisande att jag ligger först. Men å andra sidan så tänker jag att säga att Slay the Spire 2 kommer, finns en ganska så stor chans att det får väldigt högt betyg. Ghost of Yotei tror jag definitivt också.
Mm. Och sen är counterpickat Falling Frontier.
Ja, det var något så här mystiskt Adam-spel.
Titta på trailern och det ser jättebra ut. Sen är det inte säkert att det ens kommer i år. Men
jag gillar så här att Adam har så här slag på sig. Bara, men det där ser inte så bra ut, det där måste någonting Adam ha gjort.
Automatisk hackkyckling.
Ja.
Vi gillar det ändå.
Ja, men hur känner du för din lista än så länge?
Jag är nöjd. Det känns dessvärre som att det kanske är lite väl mycket som förra året. Jag simmar där någonstans i mellanland.
Det får att du tar de där konstiga spelen.
Jag tar inte alls konstiga spel, låt mig vara. Men
liksom, du tar de konstiga, liksom, de är bra, men det är de konstiga spelen. Inte som Adam som tar de konstiga, dåliga spelen.
Jag vet inte riktigt om det där var liksom en komplimang eller en förolämpning. Men alltså jag tänker så här, det har blivit ganska mycket min grej, känner jag. Vi vet att det var några spel som jag hade i fjol som var ganska så högt. Men jag har ändå ganska så högt snitt. Alltså det är ganska så många spel som är där och dansar över 80 i alla fall. Mm. Men jag har liksom inte, vad jag minns, haft någon sån här riktig galen siffra liksom upp mot typ Astrobot-nivåer till exempel.
Ja, nej, precis. Oh. Det
vad
är
var
så
mitt högsta i fjol liksom?
Det är så svårt att få spel över 90.
Ditt bästa förra året var Hades 2.
Mm, och det fick 90.
Och Like a Dragon Infinite Wealth.
Ja, just det, det fick också 90.
Ja.
Jag vill säga Prince of Persia fick ju också väldigt högt.
Mm.
Men som sagt, i fjol var det ju liksom sådär, ja men det var 83, 81, 81, 82, 81, 89 förvisso. 82, 70, 82, 82, 88, 77, 85. Alltså det är liksom, ganska så jämnt för mig med de spelen som jag har valt. Så det är väl kanske någonting jag egentligen skulle behöva tänka på. Men jag hoppas ju att åtminstone Ghost of Yotei blir min lilla pang-siffra.
Mm. Ja.
Tack snälla på förhand.
Spännande. Då har turen kommit till mig då. Då. Min strategi.
Jag hörde det jävla flinet.
Från öra till öra. Så obehagligt. Jag går och hämtar läsk.
Min strategi. Jag spelar för att vinna. Nej. Nej men nu. Så det, nu har det kommit turen till mig då. Och det här är de som jag har draftat hittills. Så vi har Monster Hunter Wilds. Vilket gav mig 19 poäng. Sen har vi Doom the Dark Ages. Elden Ring Night Rain. Wonderstop som gav mig 10 poäng.
Bra spel.
Ja, inte tillräckligt bra. Sen har vi Judas, Clair Obscur Expedition 33 och Mugenics. Alltså jag säger bara att Doom, Elden Ring och Clair Obscur, där kan jag ha riktiga bra toppar alltså.
Ja.
För att efter de previewerna på Night Rain var bra.
Ja.
Och Doom, previews kom idag när vi spelar in då på Doom och de är inte lika liksom positiva som de var för Eternal. Men jag tror fortfarande att det kommer gå bra för det spelet.
Ja, jag tänkte just fråga om ni hade sett några av förhandstittarna. Jag är väldigt nyfiken, jag tror det kommer vara bra. Sen är det liksom bara, kommer det vara lika bra som man sitter genom svett mitt i natten och spelar Doom Eternal bra eller, får vi se.
Jag tror fördelen med de här nya Doom-spelen är att varje spel har inte bara varit liksom så att det är samma igen, utan de har liksom sin unika liksom stick.
Ja.
Vilket jag tror att det kan vara till en fördel, för hade vi fått mer return så hade folk bara, men det är samma liksom. Nu är det ändå en annan spin på det igen. Vilket kan vara både till nackdel och fördel, men jag tror att det kan väga över mot en fördel i alla fall. Det är någonting lite annat.
Mm. Jag tror inte du kommer få dåliga betyg hur som helst.
Nej, men jag vill ju hamna där, nosa på 90 och över. Liksom. Det är det. Och,
nej, tack.
Och Elden Ring har ju emot sig att det är multiplayer.
Ja.
Liksom att jag kan tänka mig att det kan få. Det, är liksom, det här är inget soulspel i samma utsträckning. Så det är liksom lite risk för att de som typ säger att men jag älskar den här typen av spel men inte det här typ.
Det målades en hel del om det faktiskt.
Jag ser fram emot att testa det faktiskt. Jag blev hype efter alla förhandstittar.
Kommer på min födelsedag.
Nice.
Så det är nice. Mario Kart 8 kom också på min födelsedag när det till Wii U. Så att, bra datum. Så, men det här är då de som jag har draftat efter det här då. Vi har Assassin's Creed Shadow som gav mig 12 poäng. Och det var ju det här jag hade efter previewsen. Jag hade hoppats på att det kanske skulle ligga något högre, men för att vara ett Assassin's Creed-spel så måste man ändå säga att det är okej. Okay.
Mm.
Sen är det Baby Steps. Och det här är alltså från samma utvecklare som har gjort Quop och Getting Over It med Bennett Foddy. Vilket jag hoppas på kan bli en riktigt sån här typ indie-pärla. Liksom. Alltså att det här är tillräckligt unikt och konstigt för att det liksom ska slå stort. Och det har också kommit previews på det här nu under veckan, eller förra veckan. Och de verkar också vara ganska positiva. Och det är det att de har liksom tagit lite av det här med att utmaningen i spelet är liksom hur du rör din gubbe framåt. Så du styr liksom låren och underbenen. Och det är så du tar dig framåt i den här världen.
Underbenen.
Ja, men jag vet inte vad säger smalbenen. Säg på smalbenen.
Ja, smalben.
Ja, men överben och underben styr man. och du är liksom i en helt öppen värld. Och du ska ta dig runt på den typ. Och det kan ju liksom falla pannkaka, men det kan också vara liksom typ helt genialiskt. Ja, och det här har liksom fått typ så här Shuhei Yoshida Seal of Approval. Så att jag hoppas att det ska vara bra då. sen är Metal Gear Solid Snake Eater. Som äntligen fick datum.
Jag ser fram emot det.
Jag med. Mm. Och jag tänker mig att det liksom blir... Att med tanke på hur folk gillar trean. Och att det är så länge sedan vi fick ett vettigt Metal Gear Solid. Så kan jag också tänka mig att det kommer bidra till att det här spelet kan få höga betyg. Sen har vi Shinobi Art of Vengeance.
Mm, det är en nedranskur.
Och det här var någon annan som budade på det. Som var Amanda.
Mm. Spel.
Men det ser ut att vara ett riktigt bra så här 2D-actionspel.
Ja, jag tänkte liksom att jag måste vara snabb på det. Och så kom du där och äcklade dig.
Jag trodde faktiskt att det var Oliver som du bjuder på det dessutom. Fast det är ändå kul att liksom ligga som en nagel i ögat på Oliver. Vi kommer till det.
Ja.
Och sen har vi då Unannounced Elder Scrolls Oblivion Remake. Och det här ryktas ju att det ska släppas under april.
Ja.
Och det är inte utannonserat heller. Så att det här, man vet aldrig då. Men, och jag vet inte riktigt hur folk känner för Oblivion idag. Men det är så pass länge sedan vi har fått ett Skyrim. Eller liksom ett Elder Scrolls. Och det är ingen riktigt som har liksom tagit upp den manteln helt och hållet heller. Jag tänker att folk är liksom mer törstiga på den här typen av upplevelser. Men det beror också på hur man, ett, hur de har gjort remaken, liksom, kommer det kännas gammalt, då är det risk att det blir lite så här att Oblivion var bra när det kom 2006, men nu är det liksom, alltså, inget smink kan rädda den här grisen. Så att jag är lite osäker, men samtidigt, det kanske också finns några riktiga så här Oblivion-nostalgiker där ute som bara, ah, Oblivion är det perfekta spelet. Och då kanske jag kan ge höga betyg. Och sist då är det då Wheel World, som Oliver hade budat på. Som jag typ budar enbart på grund av att jag misstänkte att Oliver hade budat på det. Så jag tror att... Jag hoppas att det är bra. För att det är också så att det enda jag hört prata positivt om Wheel World, det var på Kind of Funnys podcast, där de var typ så här, det här är ett typ nice arkadspel liksom, som man bara vill spela mer och mer. Och jag bara, ja, men okej, jag ska hålla ögonen på det. Och sen så hade Oliver budat på det. Så jag bara, det där ska jag se till att det blir mitt.
Sluta lyssna på samma podcast.
För att ni budar snålt.
Ja, men jag tänkte att jag skulle komma undan med det. Ingen vet vad Wheel World är.
Du, Oliver, du kan garantera att jag åtminstone har hört om det.
Jo, i och för sig. Alltså, ja, det var jävligt dumt sagt. Jag bara projicerar nu för att jag har ingen aning om vad någonting är. Alltså, jag kollar på typ hälften av spelen som vi har draftat här och jag bara... Alltså, grejer som du har draftat, Amanda... Så, Two Point Museum, Rift of the Necrodancer, Lost Records, Rematch, i och för sig Rematch vill jag ha. Sleight of Hand, The Altars, Blueprints, där är liksom... Det här kan vara romaner, så vitt jag vet. Kolla på Mugenics, Wonderstop.
Mugenics är ju Edmund Macmillans nästa spel. Det är han som har utvecklat. Han var med och gjorde Super Meat Boy och han.
Jag vet vem han är. Binding Ifall du Rise. Säger hans namn så bara, ja, då vet jag vem det är. Men jag med de här spelen.
Men du måste ju också ha koll på vad man gör för spel.
Ja, men, varför? och typ Skin Deep har aldrig hört talas om. Tempest Rising, Falling Frontier har jag aldrig hört talas om.
Ja, men det är sådana Adam-spel de har ingen koll på.
Jag känner att jag är
Tempest Rising var väl det där som var sammankopplat med Red Alert.
Ja, det är en andlig uppföljare till Command & Conquer-spelen.
Jag känner mig lite i underläge bara baserat på hur mycket koll jag har på liksom mindre spel, för jag spelar så lite mindre spel. Och de är...
Man behöver inte spela dem för att ha koll på dem.
Nej, men jag, alltså, varför ska jag ha koll på grejer jag inte är intresserad av?
Men det är en helt annan, det är en helt annan sak, ja, att inte vara intresserad av dem. Att ha koll på dem. Man kan fortfarande ha koll på saker.
Jag har ju säkert sett många av de här grejerna dyka upp i så här typ indie reels och grejer. Men jag zonar ut när sån bullshit visas.
Ja, det är då Oliver bara automatiskt tar upp telefonen och skickar till mig. Vilken jävla skit!
Mm.
Men det är då man tar upp telefonen, loggar in på Fantasy Critic och sätter dem i sin watchlist. Man tänker att det här kan vara någonting.
Det är så här, typ senaste Nintendo Directen. Jag vet att de visade Metroid Prime. De visade Patapon. Och någonting
Patapon.
Annat. Och någonting...
De visar Patapon!
Och någonting annat. Och resten är liksom... Resten är bara såhär, bara weeaboo-skit. Liksom.
Oj, det är typ tre spel i den direkten som jag vet att du inte har koll på, som jag tänker kan vara riktigt bra att ha i sina listor.
Vilka då?
Nej. Ja.
Ja, men det är det jag säger. Alltså, min ambivalens mot liksom majoriteten av spel som släpps idag biter mig i röven. Jag känner bara till typ Naughty Dogs nästa spel och Nintendo.
Mm, och dina drömprojekt där som kanske eller kanske inte existerar. Mm.
Olivers önskelista 2025.
Ja, men det är positivt för oss andra med tanke på att det släpps sådana spel typ var tionde år nu för tiden. Så att då kan vi liksom skrapa upp det här som inte du bryr dig om.
Mm, ja.
För att det är typ ett av de bäst recenserade spelen i år. Nu ska vi se. Det är ett spel som jag vill spela och det är lite synd att man liksom att det gick under raden. Det var lite som för inte riktigt samma som förra årets Balatro, men det är liksom up there och det är ju Keep Driving.
Jag var jättesugen på att välja det. Jag var lite osäker. Mm.
Och det
ser ju lite mysko ut.
Ja, och det ligger liksom på 89 och det är ju typ en så här management simulator där man är på roadtrip.
Precis. Jag tyckte det såg otroligt spännande ut, men samtidigt är det också eventuellt lite fult.
Ja, men det är liksom pixelart så att det är liksom.
Jag säger inte nödvändigtvis att jag tycker att det är fult, utan det var mer liksom så här att jag tänker att folk förmodligen
grafikkoderna i världen
rygga tillbaka lite.
Men det är så här, kommer man åt typ så här Rock Paper Shotgun och sidorna som de som plockar upp de här lite mer liksom udda PC-spelen, så kan man liksom ligga bra till. Jag är ju lite besviken på att Wonderstop inte fick högre med tanke på att det är samma utvecklare som gjorde A Beginner's Guide och Stanley Parable.
Och att du kanske inte valde Ender Magnolia.
Det kunde jag inte välja för det har varit Early Access.
Ah, just det.
För att jag,
glöm allt jag sa.
För att typ veckan innan det skulle släppas så tänkte jag drafta det. Och så såg jag att fan det har varit Early Access, jag kunde inte. Så att,
ja, det var väldigt olyckligt. Ja. Vad var det jag tänkte på? Jag har ju faktiskt spelat Rift of the Necrodancer nu i alla fall, för det släpptes ju på Switch.
Mm.
Och det har ju också varit väldigt roligt. Jag kände mig lite korkad i början för att jag gav mig liksom bara in på banorna och liksom listan där och fick välja svårighetsgrad och så. Och visst, man får gå igenom tutorialbanor, men det kastas ju monster på en. Alltså, om man inte har spelat det här eller inte har sett det här, tänker liksom Guitar Hero fast det kommer monster på tre rader och de har olika rörelsemönster och det här måste man liksom göra i takt till musiken och man måste liksom hålla ganska många bollar i huvudet samtidigt mer eller mindre. Och det är väldigt charmigt och det är väldigt roligt, men jag kände bara det här kommer jag aldrig klara, det är så svårt. Sen så visade det sig att det fanns ett berättelseläge också där man liksom då mer eller mindre börjar från början. Det är typ bara två monster första banan och sen så är det lite halvtaskig berättelse emellan. Det är inte superspännande och det är något extra minispel, men ofta så är det de här rytmbaserade banorna som är väldigt roliga. Så om man gillar rytmspel så tycker jag definitivt att man borde testa det och spela berättelseläget först, för att det är supermärkligt. Man ska samla diamanter för att låsa upp fler banor och dum som jag var och satt och tänkte att även om jag klarar det här liksom på impossible, tror jag att den högsta svårighetsgraden är på de här två banorna jag har från början, då kommer jag aldrig samla ihop till 60 diamanter, för man får typ en diamant mer per svårighetsgrad. Så det var ju liksom omöjligt, så kollade jag liksom på så här dagliga utmaningar och sånt, men sen så får man ju diamanter i berättelseläget också. Så vi får se hur det går, men som sagt, gillar man rytmspel så tror jag att man kommer digga det ganska så rejält faktiskt. Jag testade ju, nu kommer jag inte ens ihåg vad det första spelet heter. Crypt of the Necrodancer. Igen, jag har testat det tidigare när vi var på Retroresan Meetup. Men klickar inte till 100% med just det här att man måste börja om igen och igen. Just det här roguelite-elementet. Jag tycker det är väldigt roligt. Men det är liksom inte som i Hades till exempel. Där man känner bara, jag måste bara spela mer.
Det bästa med Crypt of the Necrodancer är att han som har shoppen sjunger med i låtarna. Och så ju närmare man kommer shoppen så hör man ju mer av hans röst. Och sen fejdar det ur när man går därifrån. Jag tycker det är fantastiskt.
Ja, men verkligen.
Ja, det är jätteroligt.
Superskärmigt faktiskt. Nej, men alltså, Crypt of the Necrodancer är ett oerhört charmigt spel och det är en superfin idé. Och även liksom Cadence of Hyrule var en kul avstickare. Men jag tror att upplägget passar mig bättre, kanske.
Mm. Ja, det är mycket mer ut. Men kul. Det var hur vi har draftat hittills. Vi kommer förmodligen ha en ny sån här genomgång. Jag skulle nästan gissa på efter sommaren. Känns som en ganska bra liksom.
Eller inför sommaren kanske.
Jag tror att det är för tajt. Kanske, det beror lite på vad som händer.
Tänker typ precis innan semestern. Liksom.
Kanske. Vi får se när vi har det här nästa gång. Det är inte lika ofta som förra året. För det känns inte som att det behövs heller, för att nu har vi mer koll också på hur man gör. Och sen så, ja, precis. Innan vi går så har jag bara en fråga. Och så, eftersom det är ju Switch 2 liksom, grejer idag. Så det är bara, Oliver, och ni kommer alla få svara på det här. Oliver, vilket spel hoppas du mest av allt kommer att visas upp på Switch 2-visningen? Av Nintendos egna spel.
Ja, jo, men det måste ändå vara... ska vi se, vad kallas det? Unannounced Mainline 3D Mario Platformer, och att de säger november.
Aj, aj, aj.
Det är definitivt Adam. Vad jag hoppas på.
Ja, det var vad jag hoppas på. Adam.
Ja, alltså... vad jag mest hoppas på... någon får jag vill se någonting Zelda relaterat, men jag tror inte det kommer göra, men jag vill se det.
Zelda relaterat. Nytt Zelda, remaster eller remake?
Jag skulle säga en remaster.
Du vill ha remaster, så Wind Waker och Twilight Princess?
Ja, antagligen.
Okay. Mm. Amanda.
Jag borde ju säga någonting med Fire Emblem, men jag säger ett nytt Mario plus Rabbids spel.
Oh, det kommer inte hända.
Det förra man måste väl få önska.
Ja, det var
en fisrotta.
Det förra sålde så
vad
dåligt.
Vad hoppas du få? Hoppas du på det?
Eller i och för sig, får jag också lägga till den?
Ja,
Silksong. Alltså, om inte Silksong dyker upp på denna så har jag nog valt fel. Alltså.
Jag tror att nästa gång du kommer få se Silksong kommer vara Xbox-relaterat.
Okej.
Okay. Xbox?
Baserat på...
Jag tror att det kommer visas upp. Ja,
why?
För att det är där det har synts till de senaste gångerna.
Ja, det var ju när Xbox visade liksom upp sina spel som de skulle släppa inom ett år och så gjorde de en...
Det var väl senast vi såg.
Och med tanke... Ja, precis. Och med tanke på att det är jättefå tredjepartsutvecklare som har fått tag i ett devkit, och jag tror inte att Tim Cherry är ett av dem.
Nej.
Och det finns ingen anledning att visa upp Silksong som ett Switch 1-spel, även om du kan spela på en Switch 2.
Ja, jag vet inte. Jimmy då?
Det hade varit enkelt för mig att säga Mario Kart, men det har vi redan fått se. Ja, det... Så att jag är ganska säker på att vi kommer få se mer av Mario Kart. Så att jag hoppas vi får se någonting antingen Pikmin-relaterat eller Animal Crossing-relaterat.
Ja, det kommer ju inte hända.
Pikmin. Det finns goda chanser till det.
Pikmin.
När kom fyran? Var det 2024?
2023.
Nej, 2023 menar jag.
Precis.
Ja.
Det känns lite tidigt att få... Fast i och för sig, det kan ju komma spin-off eller någonting.
Ja.
Nej, men bara alltså, liksom... Bara
Pikmin 4 är ett av de bästa Nintendo Switch-spelen.
Jag tror Animal Crossing ligger bättre till där. Det är ändå 5 år sedan New Horizons släpptes.
Ja.
Men...
Jag hade kunnat se KK Slider sitta där på sin stubbe. Och spela en liten trudelutt såhär. Meep, meep, ja. Meep,
meep. Animal Crossing känner jag... Det är absolut möjligt.
Det måste ju släppa samtidigt.
Nintendo sitter och hoppas på en ny pandemi.
Ja, precis.
Det var faktiskt en jätterolig crossover verkligen med Isabelle och Doomguy. Det är alltså, fan vad kul. Fan vad roligt.
Ja.
Jag skulle vilja säga nytt F-Zero, men det är ju liksom 0% chans. Jag har större förtroende för Half-Life 3 än F-Zero i år.
Jag skulle vara, om du skulle gå in på Nintendos högkvarter i Japan och prata med någon executive och bara nämna F-Zero, skulle de spotta dig i ansiktet.
Vi fick ju faktiskt F-Zero 99 förra året.
Ja, men det är inte ett nytt.
Nej, men det är i alla fall någon form av listtecken. Ja. Och det är inte liksom en attraktion i Nintendo Land.
Och jag nämnde ju Fire Emblem tidigare också. Och det senaste spelet i huvudserien släpptes ju för 2 år sedan bara. Så det kommer förmodligen inte hända. Och det är ju så fall om de skulle släppa remake av Radiant Dawn och Path of Radiance. Och det vet jag inte riktigt om det kommer hända.
Det är beryktat, precis som ett Twilight Princess och Wind Waker HD, att det existerar och finns någonstans, bara att Nintendo har valt att inte släppa dem än.
Standard Nintendo.
Sen så är det ju inte säkert heller att Nintendo visar upp remasters och remakes under den här presentationen heller.
Ja, om det inte är för att titta bara, look at the power Oh,
fast det känns väldigt o-Nintendo.
Okej, okay, Arnold Schwarzenegger.
Nej, jag skulle säga det är omöjligt, men jag undrar om man inte vill fokusera på nya grejer.
Man är väl kanske i lite bättre skick nu, så att det är inte en jättebra jämförelse, men alltså lanseringen av 3DS:en var ju väldigt så här, Ocarina of Time Remaster fokuserat.
Som var ett av de bästa spelen de släppte ut taget till. De släppte jättemånga bra spel, men jag älskar Ocarina Remaster.
Ja, men det var ju definitivt liksom...
Jag spelade Ocarina of Time första gången.
Ja, men det var ju definitivt liksom på launch typ det... Kanske inte det sexigaste spelet eftersom att det är ett gammalt spel, men ändå liksom det bästa spelet man kunde köpa till maskinen liksom.
Alltså min dröm hade ju varit liksom att de typ packade ihop Majora's Mask, Ocarina of Time, Twilight Princess och Wind Waker i ett paket.
Ja.
Det kommer inte hända. Men det hade känts liksom awesome att få kunna spela liksom 3DS-spelen på Switch.
De har kunnat göra, du vet, som med 3D Mario-samlingen. De säljer en begränsad tid bara och ger oss fingret.
Och inte Super Mario Galaxy 2.
Wind Waker och Twilight Princess hade ju varit ett lätt och billigt sätt att generera liksom mervärde för maskinen på sitt första år liksom.
Fast det som är annorlunda just nu, jag tänkte på det tidigare idag, bara det, och det är nytt för Nintendo egentligen, det är det att det digitala biblioteket följer med.
Mm.
Så det ska bli spännande att se hur man liksom tänker tackla det, för att då är det inte ens, du behöver liksom inte nödvändigtvis enbart ha nya spel liksom, för att du har redan hur mycket som helst
visst
tillgängligt. Så vi får se. Men det ska bli så spännande. Det kommer vi prata mer om nästa vecka.
Ja, jag ser fram. Metro Prime 2.
Vi kommer ha väldigt mycket spel att prata om, tror jag. Jag vet inte hur lång visningen ska vara.
Jag har inte kollat heller.
Jag vet inte om de har gått ut med hur lång den ska vara.
Nej.
Men Nintendo är i alla fall bäst på direktformatet och de är ganska rappa och klämmer in ganska mycket på kort tid.
Mm.
Och det känns inte som att man tittar på TV-shop.
Nej.
Så att, ja. Men det var allt vi hade för idag. Tack för att ni har lyssnat. Ni kan höra av er till oss på kontaktespelsnack.com om ni har frågor eller vill att vi ska diskutera någonting som ni vill att vi ska diskutera helt enkelt. Skriv in vad ni tyckte om Switch 2-revealen och vad ni ser mest fram emot av det vi fick se. Så pratar vi om det nästa vecka. Ni hittar oss i podcastappar. Gå in på lördin.se eller spelsnack.com. Kommentera på Spotify. Väldigt bra sätt att komma i kontakt med oss där. Eller några av våra sociala medier. Så hörs vi igen nästa vecka. Hej då.
Puss i önskan.
Hallå eller?